Och då är vi igång med del två då. Handlar om fotboll och Stefan Brundin kommer att återkomma i den här delen med tävlingen igen. Vi har Johannes Betani som kommer att finnas med under kvällen. Patrik Eriksson finns med från Bara Bajen. Men vi har även Gustav Jelin här.
Hallå, hallå.
Välkommen hit som Tack. Kommer att finnas med under stora delar av kvällen. Vi har från Bara Bajen också Johan Nilsson som Hej. Har varit lite expert i våra eftersnacksändningar då och då.
Självutnämnd.
Expert, ja. Härligt. Du är välkommen hit. Och så har vi då gästerna för den här delen. Vi välkomnar först Henrik Kindlund, vd för Hammarby fotboll.
Hej, hej. Tack.
Välkommen hit. Vi kommer att prata en del om arena och sånt också, evenemangsfrågor. Och då kommer också förhoppningsvis Göran Rickmer att dyka upp under den här delen. Sen har vi Niklas Jarelind som har förflyttat sig till den andra delen av rummet här på mest bar och kök.
Välkommen sitter på två stolar ikväll.
Ja,
du, får se hur det går.
Ja, det går nog bra. Du ska prata om samma sak ungefär som nyss. Så det är bara att upprepa. Och sen, Kenny Debacker-Sioglu. Välkommen till Bara Bajen.
Tack så mycket. Tack.
Och en härlig välkomnande applåd också. Och så Mats Jingblad, ny sportchef i Hammarby.
Hej och tack.
Också välkomnande applåd. Och sen någonting som jag nästan får säga att jag vågade knappt tro att du skulle dyka upp, inte bara i klubben utan även här ikväll, Nanne Bergstrand.
Tack för det.
Jag ska börja med den här frågan som Patrik faktiskt ställde nyss. Är Nanne Bergstrand lösningen på alla Hammarbys problem?
Det tror jag inte. Det finns säkert betydligt fler problem än vad vi vet om idag. Men vi får väl se. Mm. Och som vi kan hitta på de här fyra åren. Mm.
När du tog det här jobbet nu så pratades det om att ja, Champions League var något som lockade. Och så blir det Hammarby. Hur gick det till?
Ja, jag ser ingen motsats i det. Nej då. Alltså, det fanns två scenarion efter de här. Jag hade varit i Kalmar i 11 år i sträck. Jag behövde definitivt en ny utmaning. Ett var att gå på någon klubb som kunde kvala till Champions League. Eftersom jag har fått vara med på den resan en gång tidigare så är den stimulerande. Eller vara med och bygga någonting där det finns en potential och bli något riktigt bra. Och där passade Hammarby in i den bilden på ett bra sätt.
Men när du lite skämtsamt säger att det inte finns något motsatsförhållande, finns det där i bakhuvudet att du vill dra klubben upp till en topplacering i Allsvenskan?
Ja, alltså att målet är att ta oss upp till Allsvenskan, och är man i Allsvenskan så måste man ju sträva efter att nå upp till över halvan givetvis och vidare. Men vi måste också, jag tror att det är det väl svåraste många gånger, acceptera att det är några år Hammarby varit i Superettan. Så utgångsläget är ju att vi är ett superettanlag. Mm. Och det är viktigt att få acceptans för det. Och därifrån ta sig vidare uppåt. Mm.
Men då kan jag ställa en fråga till både Mats och dig. Då. Hur mycket koll på superettan har ni haft? För att ni kommer ju inte från superettanmiljö, någon av er just nu.
Nej, men man följer fotbollen rätt mycket. Och jag har rätt bra koll på superettan. Jag var ju själv ungdomstränare i Halmstad. Nu de senaste två åren, och Halmstad låg ju faktiskt Superettan förra året igen, så att rätt så bra koll på Superettan har jag.
Mm. Nanne?
Ja, det man live har man ju inte sett många matcher i Superettan under 2013. Däremot så har ju TV4 sändningar, och de matcherna ser man ju.
Och då är du färgad helt av Niklas åsikter om...
Ja, jag försöker hålla mig ifrån dem, men det är svårt.
Jag kan påminna också att ni som sitter i publiken här, ni får fundera på lite frågor, så kommer Stefan gå runt med en mikrofon sen. Mats och Kennedy, ni känner varann sen tidigare från Grekland.
Stämmer det, ja.
Vad innebär det? Har du frågat lagkaptenen mycket om laget och sådär, eller?
Nej, men lite samtal har vi haft, och Kenny är ju en klok man, så att hans synpunkter är ganska viktiga, och få känna av stämningen i laget och hur spelarna ser på det och sånt, så att det har vi gjort, va? Mm. Men sådär jättemycket har vi inte hunnit med, för just nu har ju de här killarna semester, så att det är jag och Henrik som jobbar. Mm.
Och Kenny då, vad kände du när de här killarna dök upp under hösten här?
Jo, det var väldigt goda nyheter faktiskt, att både Nanne och Mats kom till Bayern då, för att det var egentligen det vi behöver, och det känns som att styrelsen och alla här har gjort ett väldigt bra jobb och lagt ner ett otroligt bra jobb, och vi är jätteglada att de är här.
Blev du tillfrågad någonting i rekryteringen inför att Nanne och Mats?
Nej, egentligen inte riktigt så, utan vi träffades vid bara en gång så här och bara diskuterade lite allmänt vilken målsättning, vilken plan vi har och allt det här då, men inget så direkt.
En fråga till båda er två. Det har ju lämnat väldigt många spelare nu. Hur mycket av det har ni haft att säga till dem?
Man kan väl säga så här att vi har varit medvetna om processen hela tiden, och vi har ju gått igenom lite, framförallt efter Nannes önskemål och hur han vill bygga laget och på den sportliga sidan, och då är det vissa kriterier som vi jobbar efter. Bland annat så vill vi ha en träningsgrupp som inte är lika stor som den A-truppen var förra året. Vi vill banta den rejält, dels för att få högre kvalitet på träningarna och bättre tempo, dels för att kunna få upp fler unga killar som får chansen att känna på A-lagsträning med jämna mellanrum. Och är man en för stor trupp, då blir det lite stopp på vägen så att säga. Så att det tycker vi har varit viktigt, och vi har varit medvetna om processen hela tiden. Sen har inte jag tillträtt min tjänst förrän den 1 december och Nanne kom i januari, men det är klart att vi har varit medvetna om saker och ting.
Om man tar en kille som Tranberg till exempel, som väldigt många supportrar hoppades på. Hur gick snacket där? Eller har ni som en klar bild av vad han är för spelare? Eller så? Ja,
nej, vi har ingen 100% klar bild. Vi har sett han vid några tillfällen och liknande. Och sen är det ju så att det är en väldigt hård konkurrenssituation. Och vi tycker att det är väldigt viktigt att de bärande spelarna i laget är så mycket som möjligt på den centrala delen av banan. Vilket gör att Robin behöver ju verkligen matcher för att ta nästa steg i sin utveckling, och det är inte säkert att han har lyckats med det i 2014 års Hammarby. Så att den diskussionen hade jag med Robin här för en vecka sedan drygt, hur han såg på det, hur vi såg på det, och vi hade gärna sett han i vår trupp, men på sportsliga grunder och framförallt på Robin själv så har det blivit annorlunda.
Hur mycket samsyn har ni haft i de här frågorna? Hur mycket känner ni att det är samma fotbollsfilosofi ni pratar om?
Jag har ju den filosofin att sportchefen jobbar ju jättehårt här för att, alltså jag då jobbar ju tillsammans med henne, vi jobbar ju hårt för att Nannes önskemål och få in dem så mycket som möjligt, och så att vi har en samsyn rakt igenom på allting, det kan jag säga. Sen kan vi diskutera olika saker självfallet, men vi försöker underlätta för att Nanne ska få så bra förutsättningar som möjligt att lyckas med Bayern.
En fråga till Henrik i så fall. Hur ser budgeten ut för... Om jag antar att Nanne har ett x antal önskemål om hur han vill bygga en trupp. Är det, hur mycket av dem är över budget? Är över våra rimliga förutsättningar? Ja,
de är över budget allihopa.
Är det realistiskt att genomföra? Hur mycket av det är realistiskt att genomföra?
Ja, alltså vi är en bit på väg, och som Mats är inne på här, det är bara jobba. Det är bara hårt arbete som gäller för alla i klubben, så ska vi ge Nanne så bra lag som bara är möjligt.
Vi får en fråga från publiken. Jag tänkte dra den först, eller om det var från Johannes själv till exempel som kom med lappen. Det var Johannes Betani som kom med den. Vem värvades först av Nanne och Mats? Var den ena liksom en förutsättning för den andra? Fanns det någon att den ena drog in den andra?
Jag tror Mats skrev på avtalet 5 minuter före Nanne, så det blir ju Mats på den frågan. Men om man ska... Bortsett från det då, så det är en kombinationslösning, och det var väldigt klart från första början när sportrådet hade väl ett sånt här riktigt maratonmöte då på 10 timmar tror jag, och då kom de ut och sa att de ville ha en kombination av sportchef och tränare som verkligen funkade tillsammans. Så där i ursprungsläget så tittade man på lite olika konstellationer då, och någonstans i processen så fastnade sportrådet för Nanne och Mats, så har vi träffats och så har vi förhandlat och så har vi förhandlat, och så blev det Nanne och Mats. Så det är vi otroligt nöjda med.
Niklas hade en fråga.
Jag hade en liten följdfråga till det Mats sa nyss här om att de bärande spelarna vill vi ha centralt. Var det svar på frågan var Kennedy spelar nästa år?
Nej, det var det inte. Den frågan får ju Nanne svar på vad Kennedy spelar på, men Kennedy, han... Inte bara för han sitter jämte med, men jag vet ju vilken otroligt duktig fotbollsspelare han är, så att oavsett om han spelar centralt eller på kant så kommer han att fylla sin uppgift med råge.
Om vi skickar frågan vidare till Nanne, om vi säger först, vad blir det för spelsystem? Magnus var inne på det här i försnacket och även Niklas. Vad är det som...
Alltså, när man väljer hur man ska spela så måste man ju hela tiden hålla sig och hova som... vad är målet med att ska spela ett visst spelsystem? Och om vi tittar på utvecklingen i fotbollen just nu och det jämför Superettan och Allsvenskan, så är den stora skillnaden tempot i matcherna som är, och lite större individuell skicklighet i Allsvenskan. Vad som är viktigt när man då ska ha ambitioner att spela i Allsvenskan, så måste man ju komma dit med ett spel så att du inte behöver byta spelet bara för att du kliver upp i Allsvenskan. Utan så det viktigaste för oss är att bygga ett spel som även är hållbart i Allsvenskan. Och att man då, när man väl kommer upp, om det är 2015 eller 2016, vad det kan bli för någonting, att du har någonting som du kan fortsätta med, så du inte måste helt börja om när du kommer upp i Allsvenskan. Och det är det som har gjort. Så vi kommer, och tittar man då, så kommer jag ju bygga vidare på det jag har slutat med i Kalmar, och det är ju ett 4-2-3-1 uppställning. Men sen avgör ju spelartruppen. Det är ju lite grann, vad är det för spelartyper vi kan ytterligare få in så att man då kan förstärka den här biten. Men som det ser ut nu så kommer det bli ett 4-2-3-1. Men framförallt så är det tempot som måste drivas upp i laget.
Hur gör man det då? Skaffar man snabba spelare eller börjar du liksom köra piska
på?
Alltså
då får man titta, hur får man tempo i en fotbollsmatch? Ett, det är ju att du själv ser till så att du har tillräckligt hög hastighet i ditt passningsspel. Två, är du, vad gör du när motståndarna bollen? Hur mycket tid ger du dem? Där drivs ju också tempot upp i matchen. Så att det är, och därför är det så enormt viktigt. Då ska vi ju titta på, ska du ha framgång, måste du veta var kommer målen ifrån i fotboll. Vi har ju två områden som är överlägsna fortfarande när det gäller, oavsett om det är Allsvenskan, Superettan eller det är Champions League eller vad det än är, så är det två områden som är överlägsna. Och det tror jag ni kan räkna ut vad de två områdena är. Det är ju kontringar och det är fasta situationer. Och för Hammarby spel så tror jag att just det här med att ha en idé när man kontrar, hur kan man kunna slå sönder? För vi måste vara medvetna om att vi får inte så mycket kontringsläge eftersom motståndarna backar tillbaka mot Hammarby. Då kommer ju fasta situationer som den andra biten blir ännu viktigare. Och där har vi ju redan idag bra servare. Men vi skulle kunna göra betydligt fler mål och bli bättre på det. Och det är det man måste knäcka. Den koden måste man knäcka när man möter lag som backar tillbaka mycket. Att göra mer så kallade enkla mål som man räknar fasta situationer.
En som är duktiga på just fasta situationer, Kennedy.
Ja, jag vill inte säga det själv, han får säga det själv.
Ja, jag kan säga det hur många gånger som helst. Men det har ju lite problem med träningsförutsättningarna under året. Årsta IP var uppgrävt under större delen här och du hade inte riktigt chans att träna på det här.
Det stämmer faktiskt. Det kändes som att vi åkte runt och tränade lite här och där. Och möjligheten fanns inte att kunna nöta på både hörner eller frisparkar. Och ja, det blev som det blev. Men nu vet vi om att Årsta håller på byggs där. Och vi vet att vi kan vara där och få den tiden vi vill ha allihopa, varje spelare. Det kan vara forward som behöver ta avslut eller vad det än är. Och... Det ska bli jätteskönt att få den tiden man behöver.
Men ni fick åtminstone någon vecka på slutet när Årsta IPs gräsmatta var färdig. Hur kändes underlaget?
Nej, det var jättebra. Det var mjukt och skönt. För en som mig som behöver ha mjukt och skönt underlag så var det jättebra faktiskt. För jag är jättenöjd. Så att, sen som sagt, det var väldigt underlättande. Man fick ta sin tid och gå upp och duscha och sen käka lunch. Så att det var jätteskönt faktiskt.
Jag vet att du hade ganska mycket problem med konstgräset första matcherna på nya Söderstadion. Har du börjat vänja dig vid det?
Ja, det tycker jag faktiskt. Det känns som att jag börjar komma in i det mer och mer. Och det var lite jobbigt för mig i början där, för att jag var absolut inte van. Både med hastigheten i bollen gick ju fort, allting gick och Det är inte så att man inte klarar av tempon, utan det är mer att man var, det var inte, jag var inte van helt enkelt. Det var väl lite mer så, men nu känns det bra i alla fall och det ska bli jättekul.
Ni pratade tidigare här om man går upp 2015, 2016 och så. Det är ingen som direkt vill säga att vi ska upp.
Alltså, om du jagar framgång så får du mindre framgång. Det är ju bara att titta historiskt på olika saker, så är det på det viset. Du måste ha det som är själv gör, det som ligger bakom resultatet, det är det som är det viktiga. Och i det här fallet är det att skapa ett spel som är hållbart även i allsvenska. Då kommer du få framgång när du väl har skapat det här spelet. Och det är det som är svårt att svara på. Hur snabbt går det? För det beror ju dels på den spelartruppen. Hur hållbara är de här spelarna när det gäller träningsmässigt, så man inte är borta en massa matcher. Och sen är det givetvis den totala spelartruppen, hur den ser ut. Och det vet vi ju inte i dagsläget. Det fattas ju fortfarande några positioner att fylla på.
Jag återkommer till det, men den här... vad ska man säga, tålamodet då, som du då pratar om lite grann, att man inte ska jaga den här framgången.
Ja, alltså varje match ska man, det måste, man får inte misstolka det som att man inte vill vinna matcher. Det är inte det handlar om, men du byter fokus. För om du bara tänker på att du måste vinna, så skapar du till sist ett prestationsångest av det hela. Så det är bättre att vara fokuserad på det som leder till segern. Och det är ju det egna spelet som är viktigt.
Men finns det inte en prestationsångest nästan inbyggd i Hammarby för tillfället?
Det gör det säkert, och det är därför det är så viktigt att skapa ett spel som man får en framtidstro på. Så man kommer förbi den här tröskeln som det eventuella prestationsångest kan ligga idag. Och du får också, då ska jag inte glömma bort att ju bättre det här spelet är, så att motståndarna känner att det Hammarby är riktigt bra, så har du ju ett övertag istället. Plus att du har hela den här publiken bakom dig som blir ett oerhört positivt stöd i detta läge. Så det är väldigt mycket psykologiskt spel det här. Men som spelare ska inte de springa och tänka på att nu måste vi vinna denna matchen. Utan de ska tänka på nu ska vi göra den optimala prestationen.
Men du målar upp lite positiva bilder här ändå, att man får publiken,
ja,
i ryggen och så
vidare. Ja, jag sitter inte här och målar några negativa bilder, det kommer jag inte göra.
Men skulle ni klara av den pressen som blir om vi börjar förlora? Alltså, finns, ja, det tålamodet hos er också?
Ja, då kommer man ju till det här, alltså hur långa svackor man har. Och det har ju visat sig att när man tittar på de lagen som har någonting att falla tillbaka på, alltså en given spelidé, så kommer man ofta snabbare tillbaka. Den här djupa svackan blir inte lika djup. För svackor får alla lag. Det gäller även de stora lagen ute i Europa varje år, att man får en svacka. Frågan är hur djup den blir. Och risken är det om du är fokuserad att du måste. Vilket mycket lätt kan bli inom idrottens värld. Men du behöver ha någonting annat att fokusera på, det som avlastar detta. Och därför är det så viktigt att ha någon given spelidé att utgå från. Och den här, som vi försöker använda med den här manualen som har blivit omtalad.
Men ni känner själva att ni klarar den mentala pressen som kommer från publiken?
Det kan man aldrig veta innan. Och det beror ju på hur mycket man har sovit. Om du inte sover tillräckligt bra så kommer du aldrig palla med det. Jag sover bra.
Du har också ett intresse för just det här med mentala bitar.
Ja.
Du har studerat en del och...
Ja, jag har utbildat mig inom vad ska vi kalla det, fotbollspsykologi. Och det är ju en viktig del av det hela. Och här, men det är lika viktigt att du får med dig spelarna på den här resan. Mm. Och då kommer man tillbaka till hur skapar vi framtidstro. För framtidstro är den starkaste kraften vi kan använda. För de dagarna vi kliver upp ur sängen och känner att vi har framtidstro, då gör vi saker väldigt lätt. Och vi ser inte problemen lika lätt. Och det är den här hitta, det är den här gruppen. Och därför är det viktigt att ha en mindre träningsgrupp. Det är inte bara att du ska ge plats till unga spelare, vilket är en viktig bit i det hela. Men de 20 eller vad man har utespelare, de har betydligt närmare till start eller känna att man är med i laget. För det är 18 spelare som är uttagna. Och den här delaktigheten är viktig att få med. Och det har blivit ännu viktigare sen som utvecklingen ser ut i samhället, där vi har en väldig individualisering. Det finns ju goda sidor med det, det finns dåliga sidor. Det dåliga i det är ju att jaget blir mycket större än laget. Och därför kan du inte ha för stora trupper, för de som inte känner att de är med där, deras besvikelse, negativa energi, drar ofta ner stämningen både i omklädningsrum och ute på träningsplanen. Så det här är viktiga bitar.
De här positiva mentala tankesätten då, som du sitter med och driver lite, tar du med dem till Henrik och försöker sprida den i klubben i övrigt? För just nu känns det som att den inte har funnits på
Brotten. Nu är du på 2018.
Ja, okej.
Okay. Först och främst så alltså, de klarar av säkert att tänka på det viset, annars hade inte Henrik varit var han är idag. Men när man är i en fotbollsgrupp så gäller det för alla att dra åt samma håll. Mm.
Stefan sitter med lite frågor från publiken.
Ja, jag har en fråga här i publiken och jag har även infått in några mejl som jag tänkte skulle försöka ta någon. Men vi har en fråga här i alla fall.
All right. Hej, Eddie heter jag från Bayern Fans. Jag har en fråga till Nanne egentligen och det handlar om Svenska Cupen. Hur man ser liksom förberedningen inför den, om man ser det som en försäsongsträning eller om man går in fullt ut i träningen inför cupen och satsar stenhårt på det?
Alltså vi gör ingen skillnad på en cupmatch och en seriematch i förberedelser. Absolut inte. Utan det är samma tankar på det. Mm.
Sen har jag en fråga som vi har fått in på våran mail här. Alltså jul@barabayern.se, dit ni kan skicka era frågor. Som rör talanger. Och frågan är, vad är en talang för er? Vad är det ni tittar efter hos spelare i till exempel juniorlaget? Sen finns det en följdfråga på den också. Men vi kan börja där. Talang.
Ja, alltså, egenskaper är ju kopplade till vilken position man spelar i. Det är den man tittar på. Och sen kan du ju titta allmänt om man har några spetsegenskaper. Är det en snabb spelare? Har en spelare som har väldigt bra spelförståelse? Är det en försvarsspelare som är väldigt duktig mot en? Så det finns många sådana här kriterier man tittar på. Men ofta är det ju kopplat till det själva spelsätt som finns uppe i A-laget som du ska kunna passa in. Därför är det så viktigt att de får chans att komma upp och lära sig in de här rollerna som är. Så att U21-laget spelar på samma sätt som A-laget med samma tankesätt. För då har de en chans att kvalificera sig den vägen. Så har det varit i tidigare där jag har jobbat, att unga spelare har tagit sig upp eftersom man spelar likadant i andra laget. Mm.
Tack.
Man kan väl säga de kriterierna som Anna var inne på, som jag tror att många tittar efter, det är ju de här klassiska attityd, karaktär på spelaren, träningsvillighet och så vidare, teknik, spelförståelse för spelet, vilken blick har man för spelet, snabbhet, potential att utvecklas och gå hela vägen så att säga. Det är väl de bitarna man tittar jättemycket på.
Kanske en följdfråga. Hur ni ser på U21-truppen här nu då, när ni har tittat på den? Vad tycker ni om kvaliteten och statusen där?
U21-truppen har vi ju inte riktigt, utan vi har en A-trupp och sen har vi en U19-trupp. Och U21 är ju en blandning mellan A-truppspelare och U19-spelare och U17-spelare. Vi har några riktigt fina talanger som vi kommer plocka upp i vår A-trupp här från U19-truppen. Viktor Nordin som är född 96 var med i det här berömda landslaget nere i Dubai och spelade. Och sen är det några till. Vi har Garcia som har varit med lite. Och sånt. Så där finns en del korn som vi kommer följa noggrant. Några kommer redan vara med i A-truppen och träna. Så att, jag tycker det ser ganska positivt ut. Och sen går vi ytterligare ner i åldrarna på 97-98 så kommer det flera spelare till där som kommer att knacka på A-lagsporten inom några år.
Har du bra koll på dem?
Jag kan inte säga att jag har sett dem så där jättemycket. Det har jag inte gjort,
men du har sett dem ändå?
Jag har sett dem lite grann i träning och jag har fått ganska mycket rapporter från Hjelmberg och U-lagstränarna. Och sen kommer vi ju följa dem nu framförallt från och med nu när träningarna börjar ordentligt.
Johan hade någon fråga?
Fråga till Mats. Din roll som sportchef, handlar den bara om A-laget eller är det liksom en övergripande roll för hela verksamheten ner till pojklagen också?
I dagsläget är det väl inte det, utan det gäller mycket att jobba in så bra förutsättningar som möjligt för A-truppen framförallt. Men på sikt kommer det bli mycket så och vara liksom en länk upp till A-truppen och titta på de yngre spelarna, vilka kan vi flytta upp och hur ska U19-laget spela. Och det har vi redan börjat titta på en organisation. Vi kommer till exempel låta vår U21-coach Micke Hjelmberg hjälpa till med U19-tränarna för att vi ska få en naturlig koppling mellan U-truppen och A-truppen och lite samma synsätt som Nanne förmedlar på A-lagsträningarna ska sen gå ner på U19-träningarna och sånt. Så att där kommer jag väl ha en ganska stor roll.
Okej, okay. Och sen en fråga till Kennedy också. Alla fans diskuterade om du skulle spela till höger eller till vänster eller centralt. Och jag tror att alla tycker olika. Vad tycker du själv om du ska spela någonstans?
Det är klart att på kanten så har inte jag fått ut så mycket av min kapacitet, det jag vet att jag kan. Men centralt så har jag fått mer boll. Jag kan vara mer delaktig i spelet och där känner jag att jag trivs bäst, om jag ska vara riktigt ärlig. Men sen självklart får jag spela på kanten, så självklart ska jag göra mitt bästa för att göra ett bra jobb på den positionen med.
Förra året när Carlos Banda var här så sa han det att du fick för lite boll i mitten, tyckte de. Han tog upp Bromma pojkarna borta som exempel. Att du hade för lite boll där. Fast känslan är ju ändå att du ska få mer. Eller det får bollen i farligare läge om du spelar i mitten i alla fall. Men tycker du själv att det är så att de tar bort dig för enkelt om du spelar centralt?
Ja, alltså det beror på mina medspelare, hur pass snabba de är att kunna se möjligheten att spela bollen snabbt. Om vi ska ha den här tempon i spelet, då måste man ju se de möjligheterna. Då går det att hitta, det tror jag säkert. Även om de kan backa hem med laget och spela kompakt, så borde man ändå kunna slå lagdelar. Då måste man göra det snabbt i så fall. Så att det tror jag inte. Det tycker inte jag att det ska vara så svårt egentligen.
Med din erfarenhet, så mycket som du har spelat både i Sverige och utomlands, funkar du på något vis som de här, vi pratar om talangernas mentor eller någonting, att tala om för dem vad det är som krävs för att lyckas både i Sverige och kanske även utomlands? Du har ju ändå gjort mål på Real Madrid.
Absolut, absolut. Jag försöker hela tiden prata just med de här unga spelarna, speciellt nu när Jonathan fick chansen att spela. Förklara för honom vad han ska tänka på, inte stressa upp sig. Det är ganska enkelt att de i den här åldern vill så pass mycket så att det låser sig helt för dem. Och samma sak med Viktor Lindqvist, Ninkan också. Så att det är klart att jag försöker hjälpa de här killarna och tänka rätt och visa vad de går för helt enkelt. Och det är inte alltid det lättaste, men det är klart att jag gör alltid ett försök. Jag är ändå lagkapten i laget, så att det är klart att jag har ett ansvar.
Förlåt att jag kastar mig rakt in. Upplever du, Kennedy, att de har fått för få chanser, de unga spelarna, senaste året framförallt jämfört med vad de kanske var värda?
Alltså det är klart att man kan ju spekulera, har de fått för lite chans? Alltså det kan man ju också diskutera, men samtidigt så måste man ju titta på de som har kommit in, och det är klart att de kanske inte har gjort det så bra. Det är klart att man kan tänka sig att man kan ge chansen åt de här unga spelarna, men på slutet fick de mer chanser, men det är klart att man kan tänka att de skulle ha fått ytterligare chanser.
Tycker du själv att du är för viktig för Bayern? Känner du dig som att du är för mycket ensam stjärna mot resten av kollektivet?
Nej, det tycker jag inte, utan jag har erfarenheter och jag har kvaliteter, men jag vill gärna dela det med laget och mina medspelare. Jag tror att det är jätteviktigt.
Men det är flera av de äldre, Max von Schleberger och Micke Runell framförallt, då, som har varit i klubben länge och lite sådär kallats för kulturbärare. Så de har lämnat nu. Du är ensam kvar av de äldre som har liksom ordentligt klubbhjärta. Hur tänker du kring det?
Nej, det är klart att Max var ju med, som du säger, och det var jättetrevligt att Max var tillbaka och fick spela. Han fick inte spela så mycket och tanke på hans skador och allt det här, men det är klart att jag är ensam nu, men det är inte mycket att göra åt just nu, utan vi bygger ett nytt lag och då är ju situationen som den är, och för mig är det bara att ha rätt fokus och se till att hjälpa alla andra så mycket som möjligt.
När vi tittar på nästa år då, vi inleder ju tävlingsmässigt med kuppen, och den här frågan fanns också när det var ett försnack. Hur viktig är kuppen för Hammarby?
Alltså, om man är med i en tävling så ska man ju vara med för att försöka komma så långt som möjligt. Alltså, vi har ju fått en kuppen, det här med gruppspel. Det har ju blivit att vi har fått en längre tävlingssäsong, och det är positivt. Det man tappar lite grann med den här gruppspelet i kuppen, det är ju den här vinna-försvinna-biten som är. Och det är den, tycker jag, det stora vinsten med kuppen egentligen, att du har en chans här. Och vi, antingen vinner du eller så råkar du ut. Den tappar man lite grann. Men har vi ställt upp i kuppen så ska vi göra vårt bästa för att nå så bra resultat som möjligt.
Den stör inte på något vis försäsongsupplägget, för ni är ju ändå nya i laget och ska försöka få ihop det.
Ja, man kan ju tycka då att det kvittar hur lång försäsong man har, så tycker man att man skulle ha ett lite till. Å andra sidan, har varit med så länge så tycker man att vi har för jävla lång försäsong i Sverige. Vi har den längsta i hela Europa, tror jag, förutom Finland möjligtvis då. Så det är bara bra, och det har ju allt fler lag spelar mer och mer matcher på försäsongen också. Det är den, trots allt, det är ju det vi sysslar med, så det är den bästa träningen.
Vi har ju också fått ändra lite vår säsongsplanering på grund av kuppen. Vi hade planerat att åka på träningsläge i mitten på mars efter kuppen, men då la man in en kvartsfinalomgång som ett genrep för de allsvenska lagen, och 2 veckor innan vår säsong började, då skulle vi egentligen varit på läge, men vi fick flytta det till mitten på februari istället, för att vi hoppas ju verkligen att vi spelar den här kvartsfinalen, så att det har ändrat lite praktiskt också. Mm.
Så det är inte bara positivt, det finns vissa...
Jag tycker det är jättepositivt med kuppen, och det är jättebra tävlingsmatch, och som vi får ju tuffa strängbara motstånd direkt, Malmö FF på bortaplan, vilket är en härlig match för oss att gå ner och åka ner och spela den matchen, men lite praktiska bekymmer ställer det till, men de är ju till för att lösas också, så att det är inga större bekymmer.
Niklas hade under försnacket här en liten jämförelse mellan Hammarby och Kalmar. Kan du utveckla det nu när du har Nanne bredvid dig?
Ja, det kan jag göra. Jag gillar siffror väldigt mycket, in absurdum ibland. Det finns några väldiga likheter mellan Hammarby och Kalmar, rent siffermässigt. Naturligtvis kan det vara helt olika hur det har sett ut på planen. Jag har tyvärr inte sett Kalmar mer än kanske 10 matcher förra året, och ganska få av dem har jag tittat jättenoga på. Men svårigheten att komma till avslut, den finns där, både för Kalmar och Hammarby, om vi tittar rent statistiskt i alla fall. Få gjorda mål för att vara ett topp 5-lag, och än mer alarmerande just den här svårigheten att komma till avslut. Är det någonting som du har tänkt på?
Ja, men då måste du nog titta på hela säsongen. För om du skulle göra siffror de 6 sista matcherna, så skulle du få helt andra siffror.
Jag har med dem. Elm bidrar ganska mycket här, men han lyckas inte dra upp snittet, så att säga. Men
ja,
absolut.
Snittet ökar betydligt de sista 6, men däremot släpper vi in fler mål också, så att det är ju ofta är det ena i det andra. Men vad du misstänker du ut efter, det är ju mål, att man, hur ska man skapa målchanser och hur ska man göra mål i den här. Och det är ju det som blir det intressanta här, vad vi kan få fram. Ofta eftersträvar man ju att hitta en forward som gör ett visst antal mål. Det är lösningen. Alltså en skyttekung är ju ofta lösningen på allting. Men tittar man i de här lagen som ofta har framgång, så delas det här målskyttet ut på många spelare. Och om man tänker rent logiskt på det, så är det ju bättre att ha flera spelare som gör ett antal mål jämfört med bara en skyttekung. För du är så oerhört beroende av denna spelaren. Och skulle han gå sönder, så då faller ju konceptet. Så ju fler du kan... Det är ungefär som när vi, det året vi gjorde 70 mål i Allsvenskan 2008. Då var det utspritt på en enorm massa spelare i laget som gjorde mycket mål. Och jag tar hellre den biten, för du är inte alls lika sårbar. Och det är egentligen svaret också på frågan. Vi spelade exakt samma typ av fotboll 2008 och gör 70 mål. Vi gör mindre mål det här. Då kommer det till... Det var ett inarbetat lag. Det var inte Kalmar FF förra året. Det, trots allt, det kom de 4.
Känner du med det du har sett Hammarby ändå att det är ett liknande problem vad de här siffrorna skvallrar om lite grann? Eller är det, är jag helt snett på det?
Ja, alltså nyckeln för... Nej, du har väl aldrig varit snett på någonting. Jag tror alltså att det är mer kopplat till att du måste driva upp tempot. Alltså du måste få ett övertag på motståndarna. Och då blir tempot... För de tillfällen jag såg Hammarby förra året, så tycker jag att det krävs ett högre tempo om du ska skapa ett allsvenskt fotbollslag.
Väldigt många lag som backar hem mot Hammarby, ja. Framförallt här i Stockholm. Mm. Återigen, jag såg inte alla Kalmars matcher... Är det ett spelsätt från motståndaren som känns igen lite grann, eller fick Kalmar lite lösare tyglar?
Det känns igen. Alltså att vi hade ju ganska mycket passningsspel. Och det kommer vara en viktig bit. Men då kommer man till var någonstans på banan tappar du bollarna. När du för matchen så tappar du ofta dem inne på motståndarnas planhalva. Och då blir det ju viktigt med den här, vad ska jag säga, där tyskarna är föregångs. Och jag är lite överraskad i svensk fotboll att det finns inte en enda förening som tänker tyskt i sitt sätt att jobba överhuvudtaget. Så det kommer att bli en viktig bit för Hammarby att vinna tillbaka boll. Ska vi ha ett passningsspel där vi vill ha mycket passningsspel i lag så måste vi också ha en tanke på hur vinner vi tillbaka bollen. Och då gäller det att ha väldigt mycket spelare centrerade i banan när man tappar bollen. Så därför de som är yttermittfältare ska ju inte slika kanterna utan man kommer in för att skapa övertalighet och på det viset skapa målchans. Men också för att kunna vinna tillbaka bollen när man tappar. Så man kan kontra på motståndarens kontring. Det är egentligen den effektivaste kontringen idag. Den utvecklingen är att du kontrar på motståndarens kontring och vinner tillbaka bollen medan de är på väg framåt och sen slår du då. Och det hoppas jag vi kan bli bra på.
Det är mycket snack ofta från supporter och kanske framförallt från oss i media om underlagsfrågan. Konstgrässlag, konstgrässpelare och så vidare. Är det någonting som... Finns det konstgrässtränare också så att säga? Kalmar hade bra statistik på konstgräss förut.
Ja, men jag tror det är mer kopplat till vilket passningsspel du har. Alltså eftersträvar du snabbt passningsspel så är det fördel med konstgräss. Det är lite svårt att skylla på snedstuds då ju. Utan, men där måste du spela lite annorlunda tycker jag. Alltså, nya konstgräset gör det lite närmare den riktiga gräsfotbollen. Men det du tappar är att det här som djupledsspelet som förr man pratade om stickare. Men man måste ju, utvecklingen är ju så att du måste byta namn på den annars så händer du ingenting. Men det är precis samma sak, stickare och djupledsspel. Att man får in bollen bakom backlinjen. Den försvinner ju ofta lätt iväg. Men det nya konstgräset gör ju att du kan slå den lite grann med underskruv och stanna bollen även på detta. Men framförallt så kan du höja tempot i passningsspelet. Och över 90 minuter så är det oerhört jobbigt att jaga boll. Och de flesta lagen i Sverige spelar ju med en så kallad tät åtta. Alltså man en fyrbackslinje, fyra mittfältare försöker hålla ihop, göra den ytan däremellan så tät som möjligt. Över 90 minuter om du har bra passningsspel så kan du utnyttja den ytan och där slås de mest målgivande passningarna i fotbollen, så är det ju ytan mellan backlinje och mittfält. Så egentligen är inte motståndarnas spelare intressanta, det är ytorna mellan lagdelarna som är det intressanta i fotbollen. Mm.
Jag frågade förut om hur mycket koll ni har på Hammarby och sådär, men hur mycket koll har ni på de övriga superettanlagen? Jag kan börja med att fråga Niklas. Vi har varit inne på det förut, men vad är det för lag som kommer att slåss i toppen på superettan i år? Eller nästa år?
Det kan ju fortfarande hända jättemycket i trupperna. Jag tror jag satt här förra året och sa att Sundsvall kommer vara ett topplag om Skulason är kvar och annars inte. Jag fick väl mer halvt fel än halvt rätt kanske på den punkten trots allt. Och utnämnde väl Örebro som solklar favorit och sa att det finns alltid ett lag. Det kommer alltid finnas ett lag som om de får vara skadefria och så vidare kommer överraska. Det blev Falkenberg i år även om jag inte alls trodde att de skulle göra det så bra som de gjorde. Och lite grann finns det väl här också. Det kommer alltid vara något av de andra lagen som får till en bra säsong och kommer vara topplag. Hade du frågat mig för ett par veckor sedan hade jag sagt Öster. Det är jag inte alls lika övertygad om längre. Det verkar vara smått kaotiskt där. Så egentligen är det väl Sundsvall som jag har som favorit just nu. Ett redan bra lag och de kan bygga vidare på det. De vet vad som krävs i den här serien också och så vidare. Men återigen, Hammarby borde vara där.
Mm. Nanne och Mats, hur mycket koll har ni på de här lagen? Både de som, ja, de som kommer uppifrån kanske är mer koll, men underifrån oss där, vad vet ni?
Ja, de som kommer underifrån kan man säga att man har speciellt mycket koll på. Sen har vi ju en mycket större rörelse överhuvudtaget i fotbollen idag så att det är väldigt svårt att veta, jämföra fullt ut med för det lag som var 2013 att det är likt det som är även i Superettan är det stor omsättning på spelare. De lagen som kommer från allsvenskan ner, men det är ju som Niklas säger här, det händer ju så enormt mycket i de lagen och ofta tappar de ju väldigt mycket spelare så det blir ett helt annat typ av lag. Men däremot så kommer vi ju när vi väl möter dem bara kunna tillräckligt mycket om dem.
Mm. Vem scoutar? Alltså lagen? Vem?
Det gör tränarstaben. Mm. Mm.
Vilket innebär du åker iväg och
kollar? Ja, det är Carlos. Det är Micke Hjelmberg. Mm. Mm.
Mats, har du, hur mycket koll har du på de här lagen och spelarna? Det är också viktigt just nu i värvningstider.
Jo, jag har rätt så bra blick på dem. Om vi ska snacka lag så tror jag faktiskt att ett lag som Sirius kan komma och överraska lite. Jag tycker de gjorde rätt så bra kuppen förra året och har en hel del duktiga spelare. Jag tror att Landskrona får det kämpigt. Det har varit stor turbulens nere. Jönköping Södra är ett lag som har större potential än vad de har visat. Får nu ut derby mot Huskvarna, vad det kommer innebära för dem. Men jag tror att Jönköping också kommer kunna klättra lite i tabellen. Så att det är en hel del lag. Guys vet man inte hur de får ihop sina krafter. Taskig ekonomi, men de har en duktig tränare i Askebrandt och av hävd ett ganska farligt lag att möta. Och sen givetvis Sundsvall, som Niklas säger. Så att, det är några lag att se upp med, givetvis Degerfors.
Jag hissar en varningsflagg för Östersund.
Mm-hmm. Av någon speciell anledning?
Sättet de spelar fotboll, hela filosofin runt laget och möjligheten att plocka in spelare som man inte har minsta koll på från den här akademin, samarbetet de har med den i London, gör att sen är det alltid det där svåra andra året. Vi såg hur det gick för Varberg i år, som jag trodde skulle vara ett rätt stabilt lag på övre halvan, men Östersund.
Jag nämnde lite värvningar och sånt där, värvningstider. Hur ser det ut just nu? Det pratas ju om några som kanske är halvklara, det är lite rykten hit och dit. Vad är det för positioner som ni letar efter? Var nu så konkreta ni kan. Jättekonkret. Ta namn, alla namn ni har.
Ja, det skulle jag kunna göra, men det förstår ni att jag inte kommer göra, för att det är en liten överenskommelse.
Det är jul snart.
Ja, jag vet, men det är en liten överenskommelse man har med inblandade parter, att man går inte ut och pratar innan det är klart, för att det kan drabba.
Det är bara vi 40 här inne.
Ja, precis. Det kan drabba fel, men vi jobbar på och vi tittar ju som jag hörde, om det var Magnus som nämnde det tidigare, att balansen är väldigt viktig för oss att få ihop det här lilla pusslet, som vi säger, så att truppen blir så bra balanserad som möjligt. Och det innebär ju att alla som följer Bayern vet ju att vi i dagsläget har lite slagsida på vänstersidan, så att vi vill ha in några vänsterkantspelare. Så det jobbar vi på.
Vänsterback. Är
det är en position som vi tittar på, givetvis, ja. Men några namn får du inte.
Tyvärr. Inget sånt. Anfallare
kanske vi också tittar på, ja.
Ja, väldigt restriktivt där.
Ja, nej, men ja. Vi har...
Hur många spelare då? Om vi ställer frågan så. Hur många värvningar till kan vi förvänta oss?
Ja, det bossar ju på lite grann. Mycket vem som frågar, men framförallt vem som betalar. Mm,
okay. då vänder vi oss direkt till Henrik igen. Hur många spelare har vi råd till?
Ja, det beror på hur dyra de är, som sagt. Men 3-4.
Till?
Mm.
Hur vad är det för snittvärde på dem, tror jag. Vad är det, finns det snack om att det är flera från juniorsidan som kommer lyftas upp? Ytterligare någon?
Inte till något A-lagskontrakt, inte som det ser ut just nu. Det kan jag inte påstå att det är. Men det kan ju ske under säsong. Det är mycket som kan hända där, men i dagsläget så tittar vi nog lite mer utifrån.
Men har jobbat med sådana här så kallade lärlingskontrakt tidigare? Är det sådana möjligheter som finns? Att man inte har renodlade A-lagskontrakt?
Ja, absolut, så finns det. Liksom det är lärlingskontrakt och renodlat A-lagskontrakt. Det har egentligen med summan att göra. Så att, det där är ju en förhandlingsfråga hela tiden. Men unga spelare som vill tjäna på det skriver ju ofta lite mindre kontrakt. Med, alltså lite mindre pengar, men däremot kanske en liten steg och att man får lite mer provision beroende på hur bra man gör det och så vidare. Så att det finns alla möjligheter i Bayern att kunna ta den vägen också.
Kommer ni känna att ni är färdiga med laget när transferfönstret stänger precis före säsong? Förra året så lämnade man lite. Man sa att vi har möjligheter att ta in en forward, men man lät bli. Kommer ni att känna att vi vill vara färdiga med laget?
Ja, det är klart. Man vill ju vara klar med laget, men samtidigt så är ju fotbollen sån idag att man måste vara öppen hela tiden, för att vi kanske blir av med spelare rätt vad det är på grund av skador eller att någon blir köpt eller vad som helst. Att man måste alltid ha en framförhållning på vad som komma skall och vad som ska ske i nästa fönster och vad händer nästa vecka och så vidare. Så man måste alltid ha en förberedelse, så att färdig blir man ju aldrig riktigt, utan det gäller att vara på tårna även vid sidan om och jobba stenhårt, och det har vi börjat med, och det är någonting som jag tror vi ska ta med i våra led här, att från spelare upp till ledare så kommer det vara ett stentufft arbete som gäller, ingenting annat. Mm.
Johan?
Om man tittar på de två anfallarna, nu kan jag glömma någon som är i truppen idag, Haddad och Sinan Ranki. De är ju två, alltså target forwards egentligen. Är det en fingervisning på vilken typ av anfallare man vill ha? Eller jagen är djupleds forward också?
Ja, det är klart att vi jagar olika typer av forwards. Vi har ju också alternativ i vår trupp idag med Renny och Linkan som kan spela forward, och de är ju mer djupledsspelare. Så att, men om vi går in på den modellen som Nanne drar upp här innan med sin manual, och så, här, så är det ju en nummer nio som ska vara en duktig kombinationsspelare som även kan hota lite i djupet. Och Haddad är ju en fantastisk spelare när han är frisk i den rollen, så att kan vi få in fler sådana så jublar vi.
En fråga från publiken här. Stannar Hopf?
Ja, det förmodar jag att han gör. Jag har inte hört någonting annat i alla fall. Så att, men det är återigen det där som jag säger, att vad som händer nästa vecka eller nästa månad, det kan jag inte svara på. Men i dagsläget så är han Bergens spelare, och det finns ingenting som tyder på att han inte kommer vara det nästa säsong heller.
Hur går annars den typen av förhandlingar till, om det kommer in anbud direkt, eller är det så att folk hör av sig och säger nu vill vi titta på den här spelaren, kan inte Hammarby säga nej, eller vad är det som gör att man säger han är våran spelare, vi tänker inte sälja?
Det kan man givetvis göra om vi har en spelare som står under kontrakt, då kan vi ju neka. Då är det ju en förhandlingsfråga, en pengarfråga, och givetvis om spelaren vill lämna Hammarby eller vilka anledningar som har dykt upp. Men en spelare som står under kontrakt kan vi ju stoppa givetvis. Men jag tror inte heller man ska ha det som en målsättning att stoppa spelare. För att spelarna måste också kunna känna att det finns en viss frihet och det finns att man kan gå vidare. Fördelen för en klubb när de står under kontrakt är ju att man kan givetvis få en ekonomisk kompensation så att man kan ta in en ersättare i så fall.
Det har ju ryktats nu, pratar nu om spelare på väg ut. Det har ryktats om Kristoffer Karlsson som ju står under kontrakt. Men i media så ser det ut som att han redan är på väg. Finns det förhandlingar? Finns det någonting som pågår där?
Ja, det gör det. Vi ska väl inte sticka under stol med att Kristoffer är en duktig spelare som vi gärna hade sett utvecklas ytterligare under Nanne Bergstrands ledning här, och tror vi har kunnat utvecklas. Men det är faktiskt så att den sociala sidan hos Kristoffer har gjort att han vill tillbaka till västkusten.
Mm. Så vi kan räkna med att han inte är kvar?
Det kan vi nog göra. Mm.
På vägen in då i truppen istället, nu släpper ju inga namn och sådär.
Men han släppte ju rätta.
Det är stort. Det var tvär ut. Och där har vi haft en jättelång lista. Men om vi försöker mjölka lite grann ändå på ingång. Vi nämnde två anfallare här. Varav du ändå nämner och säger att den ena av dem är ganska mycket skadad. Hur mycket problem är det när man ska bygga en trupp att inte veta om de här spelarna kan spela?
Den frågan passar jag till vår tränare.
Okej, då vänder vi oss till tränaren.
Ja, den frågan hade vi uppe lite grann innan som en av de viktigaste faktorerna. Vilken hållfasthet kommer det vara på spelarna? För att du ska kunna ha framgång så behöver man ju en trupp där det inte är för mycket spelare borta hela tiden. Och borta, det handlar ju inte bara om att vara borta från matcherna. Det handlar ju om att vara borta från träningen. För ska du kunna vara i maximal form så behöver du hålla dig frisk så att du får den träningen också. Och framförallt träningen med det här sättet att spela på, så man kommer in i det samspelet med övriga spelare. Så det kommer att bli en viktig faktor även för Andreas att hålla sig frisk. Mm.
Hur håller man en sån som Andreas frisk då?
Ja, det var en jättebra fråga. Det kan jag inte svara på, för jag har inte börjat ännu.
vi lämnar den frågan. Nästa år, vi pratar lite grann om kuppen och om det stör eller inte. Sen kommer vi till seriespelet, och ni vill inte egentligen säga att vi ska upp nästa år. Det är en förhoppning någonstans. Det är en tävlingsserie.
Det är klart. Alla lag som ställer upp i en serie vill ju vinna så många matcher som möjligt. Ju. Mm. Och vinner du tillräckligt mycket, många matcher så vinner du ju serien. Så det måste givetvis, men det finns ju, som jag sa tidigare, det bästa sättet att nå framgång, det är att vara inriktad på själva processen. Och processen i fotboll, det handlar om hur spelar du och skapar ett vinstdrivande spel. så att, och spelarna har sitt fokus på det. För då behöver de aldrig känna den här prestationsångest, utan fokus ligger på det, och man känner en framtidstro att det här spelet det räcker till på ett bra sätt. Sen kommer du förlora matcher. Och när du väl gör det så är det viktigt att se till så att den eventuella svackan inte blir för djup. Och då faller det tillbaka igen på att du har ett grundspel som ger trygghet.
Det här får man tänka en del också på mentala tränare. Vi återkommer till den biten, men jag vill ändå varje år så ställer jag frågan så här då. Om vi inte går upp, hur länge har vi råd att ligga kvar i Superettan? Henrik, du fick den här frågan förra året.
Ja, alltså det är ju alltid en prioriteringsfråga. Då får man ju rätta munnen efter matsäcken någonstans. Man får göra en realistisk bedömning av vilka intäkter man har för nästa år. Och så får man anpassa kostnaden efter det.
Mm. Så det innebär att det är ingen katastrof om vi ligger här i tre år?
Ja, alltså katastrof och katastrof, det är så till, stort ord. Men det är klart att de intäktsnivåer som vi låg på 2013, vi tror inte att vi kommer ha den intäktsnivån 2014. Så vi skär kostnaderna 8-10% någonting. Och skulle vi ligga kvar i Superettan 2015, då får man ta det budgetarbetet då helt enkelt. Alltså.
Men du blir inte stressad av när de här två herrarna pratar om lång sikt och att vi får se när det kommer?
Jag skulle nog säga att jag pratar minst lika mycket om lång sikt och att bygga någonting som Nan och Mats gör. Så att där är vi 100% överens. Annars hade vi, om inte som man säger, sportrådet och jag och styrelsen hade haft det resonemanget, då hade vi aldrig lyckats rekrytera Nan och Mats till att börja med. Om vi hade sagt så här, tvåårskontrakt och vi måste upp imorgon, då hade de lagt på luren. Alltså men sen är det klart att vi jobbar ju väldigt mycket, jag och Jörgen och Mats nu när han har kommit in, för att ha så stor flexibilitet som möjligt i ekonomin i bolaget. Så vi har, alltså i princip alla kontrakter, där har vi en nivå i Allsvenskan, en nivå i Superettan. Det gäller flera av medarbetarna på kansliet också. Och sen har vi också gått över till...
Bara stoppa. Menar du att medarbetarna på kansliet har olika lön?
Ja,
beroende på vilka serier.
Men man har en rejält låg lön i Superettan, så att... flera medarbetare på kansliet har ganska bra incitament för att bidra till att vi går upp i Allsvenskan. Och det tycker jag är positivt i grund och botten. Men sen är det också så att vi har ju en hel del personal inhyrda som konsulter också. Vilket gör att om vi ser att vi skulle gå ner ytterligare i intäktsnivå till 2015 och vi ligger kvar i Superettan, då har vi en helt annan flexibilitet i organisationen. Det där är ju egentligen en typ av resonemang som jag själv inte tycker... lirar helt med Hammarbys värdegrund, men det finns en realitet också, en ekonomisk realitet, och då får jag ta de besluten helt enkelt. Mm.
Är det en långsiktighet och tålamod som du upplever har saknats lite grann de här åren efter att ni har åkt ur, och i så fall beror det på att Hammarby har legat där de ligger några år, eller för att Nanna har köpt sig det tålamodet med det jobbarna har gjort i Kalmar på lång sikt?
Nej, men i grund och botten tycker inte jag att det handlar om enskilda personer, även om jag har jättestort förtroende för Nanne och stora förhoppningar där. Jag skulle vilja säga att det faktiskt, utan att göra någon långbänk av det här eller bli filosofiskt, det har lite grann att göra med den ekonomiska utvecklingen i bolaget, där man 2010-2011 var under direkt konkurshot, och det har stadigt blivit bättre och bättre under de här åren. När man ligger under konkurshot, då, alltså det är framförallt liksom konkurshot för en sån här stor klubb. Det är inget kul att sitta i ledning eller styrelse då och ha hela det ansvaret. Jag tror att det lätt blir att man någonstans, till exempel när det gäller sportsliga då i det här fallet, det blir lite desperat, och det blir lite, som man säger, det blir ganska mycket förhoppningar på saker och ting. Nu är vi på väg mot en ekonomi i balans, en organisation som utvecklas och är i balans. Då tror jag att det blir också mer, någonstans blir det mer realistiskt. Och då kommer också de här tankarna på långsiktighet, bygga organisation, bygga trupp och så vidare in. Så att, jag vet inte om du har svar på frågan.
Det, Det var det. Ja, tack.
Vi berörde den här mentala biten förut och Nanne, ditt intresse för det. Och det har pratats om mental tränare och sådana saker. Är det någonting som du vill ha in i laget?
Ja, alltså det ser jag som en viktig del i ett ledarteam idag. Med tanke på den utvecklingen som är inom fotbollen till en mer individualiserad sport. Mm. Så för en individuell idrott är det självklart att man sysslar med mental träning. Men för lagidrottar är det inte lika självklart. Och jag tror i en så stor klubb som Hammarby, som du själv har varit inne på, det här yttre trycket som är, så tror jag det kunde vara en viktig hjälp för att skapa ett bättre självförtroende för de spelarna som har behov av det.
Men det finns ju också en kallar det för machokultur eller så inom fotbollen som gör att man kanske inte vill ta till sig den här typen av hjälp.
Nej, det finns ju. Man ser ju som en svaghet att göra det. Men då är det bara att titta på alla de här idrottsmännen, individuella idrottsmännen. Bland annat han som fick bagguldet använde ju en mental tränare och där vände det för honom. Mm. Inte han svagare människa för det.
Nej. Vad säger en spelare, Kennedy? Mental tränare, är det någonting som du känner någon gång att du skulle ha behövt eller har du använt dig av sånt?
Nej, men det är klart att jag tror att det är viktigt. Ibland kan det vara väldigt avgörande hur man presterar och man känner trycket och det blir för mycket helt enkelt. Och då kan det vara viktigt att man har en mental tränare som kan prata ut om det här och så att man får ut det man vill få ut på plan. Och det tror jag är jätteviktigt. Och självklart så skulle jag kanske kunna haft en omgång så där under min karriär att det här var en jobbig situation, men jag kände ändå att jag var så pass stark att jag bearbetade de här problemen själv och jag gav mig aldrig. Och det är det som har lyft mig och som gör att jag kan spela inför mycket press och inför supporter. Jag älskar det mer, jag ser det mer som en utmaning och en riktig adrenalin på något sätt. Jag tycker det är kul med mycket supporter runt omkring så att...
Niklas. Jag hoppar rakt in igen. Kan det vara en belastning att det är så stora skillnader på arenor och publiktryck i Superettan? Det är skillnader i Allsvenskan också, men de är väl ännu större i Superettan. Att ni spelar inför 20 000 eller där kring på Söderstadion och så veckan därpå så är det 423 människor i Ängelholm.
Ja, nej, men det är sant faktiskt. Men det är klart att det är sånt. Så måste man ju ändå kunna vara ändå som individuell skicklig ändå på något sätt att koppla bort det där direkt och fokusera sig på att göra ett bra jobb även om det är 200 personer på läktaren och eller om det är 300, det är bara Bajar. Det får vi ändå liksom se till att vi gör ändå vårt jobb. Men så har det sett ut i många matcher, absolut.
Pratar ni någonting om det i laget ibland, att det är jobbigt med trycket utifrån? För att jag kan tänka mig själv, det kan inte vara så jättekul som hos Falkenberg och gå av planen med 0-3. Och liksom, alltså, märker, men du behöver inte nämna några namn, men märker man att det är spelare som tycker att fan, det här är skitjobbigt? Eller det är inte ens kul längre?
Ja, det tror jag. Jag ska inte säga namn, men jag vet att det är många som har säkert... Man ser ju på spelare egentligen hur vissa kan, liksom, hur de tar det kanske. Men det är ingen som har sagt det så här direkt, men man kan ju se att på träningarna så är det en helt annan kvalitet. Sen på matcherna då får de inte ut det här riktiga som man vill. Och det kan ju vara att man känner press från supporten om man vill inte misslyckas. Och där är kanske den här mentala biten väldigt viktig, att man har kanske en mental tränare som kan prata med en och se till att man tar rätt beslut och är fokuserad på ett helt annat sätt.
Hur arbetar man då med en sån mental tränare? Du säger att det ska vara en del av tränarstaben nästan, eller åtminstone i organisationen.
Men... Ja, du kan jobba på olika vis, men det jag har upplevt när jag har använt det så har det varit att jobba med de individuella spelarna. För sen det mentala arbetet med laget, alltså som är kopplat till det dagliga och det veckovisa arbetet och bygga upp laget inför matcherna. Det använder jag själv så att säga, eftersom jag är utbildad på det. Men just individuella spelare, så är det en fördel om inte det ligger på tränaren, utan det ligger på någon som kommer utifrån och som kan jobba individuellt med dem. Och det där har vi... Jag har fått väldigt bra resultat med många spelare under min tid i Kalmar med det arbetet.
Men är det då en person som finns tillgänglig på Årsta eller är det någon som sitter någonstans kontor på stan? Spelar det någon roll, alltså närheten till laget ändå?
Ja, alltså att den lär känna spelarna. De spelarna ska jobba med är viktigt. Men sen så kan det vara själva kommunikationen också ske på distans. Mm. Så det behöver inte vara på det. Men det är viktigt att man lär känna varandra från början. Ja.
Finns det pengar till denna mentala tränare?
Alltså, man kan väl säga så här att sporten har ju en totalbudget och inom ramarna för den budgeten så gör de ganska, har de ganska fria händer. Så att det handlar ju om att prioritera. Då får man ju, ska man prioritera in någonting, då får man prioritera bort någonting och så. Det är en diskussion som vi har. Det man kan säga det är ju att dels är det som är viktigt, för det här är ju också en sån sak som vi har pratat om innan vi rekryterade, att vi tycker att det här är en viktig fråga, och i sportrådet så driver Tommy Bostedt den här frågan väldigt mycket kring psykologisk träning som han pratar om. Men också som han är inne på är att det är någon som är riktigt kompetent helt enkelt, för det här är ju en bransch där det finns, det är väldigt spridning på kompetens och kvalitet när det gäller de här mentala bitarna då. Så att det är någon som är riktigt duktig som verkligen kan vara med och bidra till någonting. Och det är klart, de kostar lite mera. Vi ska dit, absolut. Om vi kommer dit direkt nu eller om det kommer lite senare. Det är en prioriteringsfråga som sagt. Vi ska in spelare också och åka bussen till bortamatcherna och de där liksom grundbitarna.
Det var ju någonting som Greg Berhalter var förvisso i efterhand ganska kritisk till. Att det kom in spelare på löpande band med just personal runt omkring, mental rådgivare eller vad man nu kallar det, och även i övriga delar av medicinska teamet, där fylldes det inte på tillräckligt med personal. Är det någonting som du känner igen dig i, eller är det en sparkad tränare som pratar?
Ja, jag får nog säga ingen kommentar på det.
Okej.
Gustav, har vi några mer frågor till gänget här?
Jag tror inte det just nu.
Några mer frågor från publiken till gänget? Då gör vi så här att Stefan begär ordet och sen ska vi prata lite om arena och lite evenemangsfrågor och så vidare. Men Stefan har...
Jag kan väl inleda med en fråga till Mats och Nanne. Någonting som jag är helt övertygad om att ni kan, och det är därför ni är här och vi är naturligtvis väldigt glada av er här för att ha det här. Men har ni förstått vad ni har gett in på när det gäller supporterkulturen runt Bajen?
Nej, det tror jag inte. Men det ska bli väldigt intressant att lära sig det. Däremot,
ja, frågan är ställd på förekommen anledning. Vi har nämligen med oss författaren till en bok som gavs ut här under sommaren, Björn Crawford. Jag hör till de få som kan leva. Och två ord om den här boken, Björn.
Ja, boken är väl som en slags manual för er för att beskriva vilka vi är. Vi har fått höra vilka ni är nu under en timmes tid. Men ja, för att förklara oss. Det tog 18 månader. Det blev det här verket. Hon som har skrivit... Jag är fotografen. Hon som har skrivit kan tyvärr inte närvara. Men hon har skrivit en hälsning till er.
Det är Katarina Kvick. Ja, ja. Så vi får varsin bok och gå hem och läsa på er. Så har ni i alla fall steg noll i supportkulturen i Bajen.
Tack för det.
Då säger vi... Tack så mycket till Henrik Kindlund, till Kennedy Backers-Joglu, till Mats Ingblad, Nanne Bergstrand, Johan Nilsson och Niklas Jarelind. Så gör vi en liten förändring i sofforna här och släpper in bland annat då Göran Rickmer till bordet. Och Johannes Betanis ska komma hit också, och vi ska prata lite grann om den nya arenan som vi har landat på under året. Vi kan väl börja med att ställa frågan till Henrik Kindlund som sitter kvar. Vad var de stora problemen med arenaflytten?
Ja, det största problemet, största utmaningen för oss, det var ju att det var väldigt sent. Den blev ju försenad arenan i flera omgångar då. Den skulle ha varit klar i november 2012. Och sen skulle den ha varit klar i april-maj 2013. Och till slut så är den fortfarande inte klar.
Vad innebär det så att den inte är klar?
Nej, man håller fortfarande på och jobbar på arena. Det är en byggarbetsplats, jag tänker.
Hur länge kommer det vara det?
Ja, du...
De har sagt till februari, men jag och Göran, men jag tror att vi har nog slutat lyssna lite grann där, utan det blir när det blir helt enkelt. Men de har sagt februari till oss.
Vad innebär det för problem? Alltså att det här har flyttats hela tiden. Vad var det för problem? Man visste ju ändå om det ganska god tid i förväg.
Nu låter Göran svara på den.
Ja, Göran, evenemangsansvarig, är det din titel?
Ja, om det kan vi ta. Det låter bra.
Vad var det för problem med att man flyttade starten hela tiden?
Nej, problematiken framförallt var att det var inte klart någonting. Det fanns inga lås på hela arenan. All el funkar inte. Mycket i driften var inte klart. Vi kom inte in med vår organisation förrän samma dag som hade premiären klockan 8 på morgonen. Så att många av de som jobbade hade aldrig sett arenan innan. Och fick bara orienteras klockan 8 på morgonen och så vidare. Så att det är klart att det var en utmaning. Mm.
Johannes?
Hej, den här branden som var nu. Är det en konsekvens av att det är en byggarbetsplats? Eller är det bara en olycklig...
Nej, alltså det är... Nu ska jag ge mig in på saker som jag egentligen inte vet. Men hörsägen är så att man har... På de här stora arenorna så har man ett generellt elavtal. Som man liksom, och då betalar man bara för pikarna. Och sen är det så att det finns ett krav bland annat från oss då att de här nödreservaggaten ska provköras varje år. Och då passar man på att göra det samma som man skulle frysa isen. Så att, och då hade man 6-8 000 liter diesel in i det här rummet som var brandskyddat. Och det hände någonting där inne, så kan man ju konstatera. Så att aggregaten funkar skitbra i ett par timmar, men nu funkar de inte alls.
Men om vi tittar på arenan, vi pratar problem under flytten och så vidare. Men vad är det som, när det blir färdigt då? När det blir klart alltihop här, i kanske inte februari men senare under våren. Vad är det man kan göra mer med arenan som vi inte har gjort under det här halvåret?
Oj. Ja, vi har en lång lista på saker som vi kan ju tycka. Alltså, vi ser på arenan från ett fotbollsperspektiv. Och jag kan väl konstatera, nu kanske jag blir halshuggen eller Henning får en hitmail efteråt, jag vet inte. Men vi kan väl konstatera att många av de så att säga, grundbultarna vi hade i våran, när vi var med i själva processen, de har ju försvunnit efter resans gång. Och det blir ju så när man inte själv är med och betalar arenan. Det är någon annan som har betalat den, och det ska ju vara en multipurpararena, vad det kallas för. Så det får man väl leva med.
Men upplevelsen för supportrar, sponsorer och alla som kommer att finnas där, vad kommer att bli annorlunda, konkret?
Man ska inte prata så mycket om andra klubbar då, men det finns ju andra föreningar i södra Sverige som har flyttat in i liknande arena, och de är inne på sitt femte år på den, och nu börjar de att hitta strukturer i både organisationerna men även besökarna, alltså supportrarna börjar hitta sin... Liksom, på Söderstaden gick det in så hade alla sina vattenhål där man kände sig hemma, och det var ens eget vardagsrum. Men nu, det tar att bo in sig, och jag tror att det kommer ta flera år för oss. Men det är ju bara att titta, logistiken med rent barer, entréer, hur läktarkonstruktionen ser ut och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst man kan spontant säga att det här måste vi bygga om. Men jag tror också att det kan finnas en fördel med att man är lite försiktig, för att bygger vi om nu och gör för stora förändringar, så upptäcker vi att det här var inte heller bra. Så jag tror lite grann att man måste liksom försöka låta alla olika typer av supportrar boa in sig först igen och hitta sin del på arenan. Och därför har vi också valt en ganska öppen arena.
Men när du pratar, när du använder begreppet bygga om, vad kan man bygga om på en arena man inte äger?
Ja, men det är just det. Sen är det så, det är en kommersiell värld. Och huvudsak så bedriver man ju fotbollsverksamhet där uppe. Och den andra hyresgästen har ju, vad heter det, de har gemensamma intressen med oss också. Att vilja ha som en fotbollsarena. Och men det är ju bara att titta på ena kortsidan. Den är, jag vet inte vad jag ska kalla den för. En lutande simbassäng som är utan vatten. Jag vet inte. Men för mig är inte det en läktare liksom. Det är någonting annat. Det finns, vi har ju de här klubbstolarna som är på ena långsidan som inte är fullsatta. Vi har ju en massa premiumstolar som inte är fullsatta än så länge. Det finns ju jättemycket där folk. Sen har ju också folk valt i blindo förra året. När man flyttade in och hade en idé att ja, men jag sätter mig här, för här kommer alla som sätter mig runt mig på Söderstaden också sitta. Och så upptäckte man att det var inte alls så. Och nu märker vi att det är en ganska stor flyttkarusell som sker. Där folk försöker prata ihop sig och där vi försöker liksom hjälpa dem att hitta sina områden på arenan.
Mm. Det är ganska mycket negativa detaljer och saker nu. Finns det någonting som har varit positivt som ni känner? Vad är de positiva sakerna med nya arenan och flytten?
Ja, men om jag ska ställa mot Söderstaden så vet jag inte om jag kan ta fram någonting. Men det är lite känslad att lämna Söderstad. Men det är klart att det är bra med ny arena, självklart. Alltså det finns inga pelare. Men vi glömde bort att det här rad 8 och ner från ringen som ville sitta. För det regnade. Ovanför rad 14 var det en massa pelare med skymsikt och så vidare. Och så vidare. Östra kortsidan var en jävla plockepinnläktare och sånt där. Men det är lätt så när man lämnar någonting så vill man gärna glorifiera det som har varit. Och jag tror därför ska man också liksom lyfta bort Söderstad och titta på den här arenan utifrån vad det faktiskt är. Att det är en ny arena och inte jämföra mot Söderstad. För då blir det jävligt känsloladdat och då är det svårt att lyfta fram det som är bra. Men det jag kan säga överlag är att arenan är jäkligt bra konstruerad och sen är det justeringar. Men det är ju fortfarande, en arena är inte mer än betong, armeringsjärn, och det är faktiskt enormt bestått av laget och publiken, så att det är där vi ska jobba mycket med.
Alltså, jag har...
Henrik, vill du svara också på frågan?
Ja, nej, men alltså det, jag skulle vilja säga att vi är så nya in på den här arenan så att det, vi vet ju inte egentligen vad det är vi har flyttat in i. Jag skulle vilja säga att vi inte har kanske gjort ett enda mål som verkligen har betytt någonting för oss på den här arenan. Så att vi får ju också ge det lite tid där. Jag tror att i arenarummet, om man tar den delen av arenan, där är det väldigt mycket som är bra. Alltså om man jämför med Friends där med, som är världens största biosalong och ljudet bara dör och så. Så där är den här arenan riktigt, riktigt bra. Klart att vi har utmaningar när det gäller den norra kortsidan och för många av våra aktiva supportrar så är det en jättefråga. Och vi jobbar på den. Och vi har en dialog med våra supportrar. Vi har dialog med, ska man säga, de som är kring arenan. Där blir det lite grann så att... Vet ni vem som äger arenan just nu överhuvudtaget?
Nej, det är...
Det är Peab som äger arenan. Mm. För det har inte skett en slutbesiktning. Jag tror att Peab kanske inte riktigt rätt part att prata... Bygga om norra kortsidan med, va? Och pratar man, börjar man gå liksom bort Stockholms stad som ska äga arenan, då är väl de mer åt hållet att ja, men ni får ta det när vi äger arenan helt enkelt. Så att,
och det sker i sådana fall när den är klar eller vad det nu kan handla.
När den är klar. Och det är ju så det är med alla sådana här byggen, alltså kommersiella fastigheter och även villor, va? Den är din när bygget är klart, och tills det är klart så är det byggen.
Stefan?
Ja, vi försöker ta in lite frågor från både publik och det som kommer in via mejl. Och det har kommit en fråga från en Rille som ansluter till det här. Som kanske inte syftar så mycket på att bygga om arenan. Men hans fråga är i alla fall. Vad är det som vi kan göra för att på match då få vår arena mer grönvit? Jag antar att det är frågan ligger. Hur kan vi få den här arenan på matchdag att kännas ännu mer Hammarby, ännu mer grönvit? Det är vi som är där.
Ja, så vi har ju en diskussion där med den andra hyresgästen om att göra det där så effektivt som möjligt så att man kan hänga upp flaggor, bilder på supportrar och spelare och så vidare på många andra arenor ute i Europa. Jag och Göran var ju över till England förra sommaren. Där sitter ju de här grejerna permanent uppe då, så att man verkligen, även på nya arenor så har man liksom byggt in supporterkulturen på ett bra sätt. Men vi får ju inte ha våra grejer uppe permanent, och då måste det vara smarta, effektiva lösningar. Men det är en diskussion som vi hade inför inflytten. Och sen tror jag att den lite grann försvann i hela villevallan kring felnumrerade stolar och icke-existerande stolar. Alltså den typen av frågor som ligger liksom lite närmare och lite mer akuta. Men vi har absolut en ambition att göra arenan så grönvit som möjligt över tid.
Vad hände med de här namngivna läktarna? Är det samma sak där, att de glömdes bort lite i allt annat? Eller?
Ja, alltså det vi vill göra där, det är ju dels i själva arenan att hänga upp skyltar och så vidare, och det hänger ihop med det. Sen är det också biljettsystemet, och i Ticknet så gick det inte att få in, som man säger, de bitarna i systemet. Nu säger de som har nya biljettsystemet att det ska gå att göra, åtminstone i nästa version. Men det har vi ju... Alltså det är ju klart att...
Då kommer det heta Nacka Skoglunds släktare, ja, och Sören Kratts släktare.
Vi vill ju att det ska stå på biljetterna också.
När du säger nästa version, vad är det för något?
Ja, alltså det håller ju på att implementeras just nu, det här systemet. Och vi och Djurgården har ju valt att köra en så enkel och stabil variant som möjligt av det här systemet. Och då är det en del features som vi känner så att... ja. Kanske funkar, kanske inte funkar. Och då har vi valt bort de grejerna. Alltså, det är bättre att det är ett enkelt och stabilt system än att det är flashiga grejer som sen kraschar då.
Men då pratar vi om nästa version skulle då vara nästa år.
Ja, nej, alltså, men det borde kunna komma under säsongen.
Så lösbiljett släpp under säsongen skulle kunna stå de här namnen på
till exempel, och det är inte, jag ska inte säga att det är en oviktig fråga för oss, men den ligger ju inte på 10 topplistan, alltså det gör den inte.
Johannes?
En fråga som gör det däremot, nu har vi varit inne på detaljer, men den kanske absolut viktigaste frågan: vad händer med ölhallen som skulle vara liksom 5 meter i tak och allt på bakom en kortsidan? Är det den förlängda kormojen som är bakom norra, blir det väl? Är det som är den så kallade ölhallen?
Nej, det är väl en av de här punkterna som kanske har försvunnit under resans gång. Om jag tolkar det rätt så är det den här Frank's Bar eller vad heter för någonting som har blivit till någon sponsorbar istället. Och just serveringsytorna är ju en stor puck vi håller på att titta på. Därför att som det är just nu, de här Alkis-akvarierna man bygger in, det ser för jävligt ut rent sagt. Och det finns en hel, och det är för det med nya arenan, det finns många kommersiella ytor som idag inte riktigt används därför man inte vet, och man vågar heller inte liksom låsa upp dem på någonting. Men vi jobbar rätt hårt nu mot Levi och framförallt alkohol, liksom tillståndsmyndigheten, för att liksom få till så att även den vanliga publiken får vettiga ytor och liksom kunna äta och dricka på.
För det finns en hel del ytor under själva arenan numera som kommer kanske, alltså ta pengar från Bayern känns det som, i samband med folk sitter och käkar och värmer lite innan match och kanske efter också, jämfört med vad kanske planerna var för några år sedan.
Fast det visste vi om från början, och jag kan vända på och säga att det kanske är positivt också, för det kanske är en spark i ärslet på oss och liksom på de som ska leverera bra mat och dryck.
Men Bayern har intäkter på det som säljs på Ulleris, eller hur?
Nej, men det är ju inte svårare än att vi upprättar samarbetsavtal med de parterna om det är så att arenadriftaren och restauratören på arenan inte levererar det våra supportrar vill ha och det vi själva har kommit med väldigt tydliga krav på. Ja, det är klart, då vänder vi oss någon annanstans. Det är inte svårare än så. Så att där finns det ju både O'Learys och det finns de här Ensos och Solidaritet och så vidare. Och de är ju affärsmän, så att det är ju bara att vi pratar med varandra. I sådana
då ska fall. Ni ha något samarbete med de här restaurangerna helt enkelt?
Ja, som sagt, vad som Göran är inne på, om inte arenan levererar, då är det klart att vi vänder oss någon annanstans. Det är inte konstigt.
Men vad är det som krävs då för att arenan ska kunna leverera? Är det vägar mellan de här planen som ska öppnas? Eller vad är det som gör att vi inte kommer åt den här Franks bar även för vanliga supportrar, inte bara sponsorer?
Alltså jag tror att grundproblematiken är att vi flyttade in på en arena som egentligen inte var provkörd överhuvudtaget. Vi provkörde den när vi hade våran hemmapremiär. Och det gäller logistiken, och det finns ju alltid i ritningsstadiet så finns en idé om hur allting ska funka. Men sen i slutändan så är det ju människorna som bestämmer vad man vill ha. Och om inte de två riktigt går ihop, då måste man vara anpassningsbar också. Mm.
Nu när vi är på Nya Söderstadion, då tycker man att det skulle öppnas möjlighet för fler och nya intäkter. Men du har flaggat för att det kanske intäktssidan dippar lite nästa år. Och jag vet att jag läste något styrelseprotokoll på officiella, då var det också att man efterlyste nya intäkter som för kommer att förhålla kostnadsmassan i schack. Hur hänger det ihop egentligen nu när vi på en ny
arena? Alltså, det är klart att vi ser att den nya arenan ska generera högre intäkter över tid. Däremot så är det ju så att 2013 var ett speciellt år med sista match på Söderstadion, första match på nya arenan och så vidare. Och ett stort intresse och stor hås där. Där hoppas vi att en stabil och bra sportslig utveckling ska kunna driva på. Sportsliga resultat och så ska kunna driva på intresset och att folk kommer till arenan. Men det finns en hel del osäkerheter kring ekonomin. Det här med nya intäkter och så, det ska jag säga att det är framförallt det är på lång sikt helt enkelt. Lite grann som vi försökte förklara på medlemsmötet där, att det är ju inte bara på sporten, på den sportsliga sidan som vi jobbar, utan vi tittar naturligtvis på marknadssidan också, och det finns väldigt mycket supportrar och ett väldigt stort intresse och en väldigt stor konsumtion av Hammarby i digitala medier. Och där kan ju vi se att svensk fotboll ligger väl inte jättelångt framme där överhuvudtaget. Den enda klubben som gör några pengar på digital annonsering i Sverige, det är Djurgården. De står för ungefär en tredjedel av alla SEF-klubbarna, alltså de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan, så står Djurgården för en tredjedel av de totala intäkten på digital annonsering.
Vad är det vi ska göra för att hamna där istället? Eller?
Ja, alltså det handlar ju om att sälja bättre, om att öka exponeringsutrymmena. Mm.
Hur ser det ut på marknadssidan generellt med personal och så vidare?
Det... Ja, det är klart att det är ju jättetajt. Alltså. Det är det ju. Det vi har gjort nu, det är väl att vi har tagit ett steg tillbaka och sagt att vi måste få till en grundkvalitet när det gäller biljetthantering och den typen av service helt enkelt.
Det fanns för en tid sedan någon som dedikerad säljare hos AIG som skulle sälja egentligen Bayerns arrangemang. Är det kvar det upplägget?
Ja. Johan Lindström heter han. Han har gjort ett fantastiskt bra jobb under 2013. Lite grann i konkurrens med Göran, alltså Johan, den som har levererat bäst av alla Hammarby-anställda under året. Eller, han är ju egentligen AIG-anställd, men han jobbar ju för klubben.
På samma ämne, det är mycket supporterperspektiv ikväll, men alltså sponsorerna då, som du borde rimligtvis ha ganska mycket direktkontakt med, vad är deras... Liksom, vad tycker de behöver justeras inför 2014? Då? De här, mycket kanske allmänhjälte med det vi har tagit upp redan. Men...
Nej, men alltså de som vi har mycket kontakt med, det är ju de som har ett stort Hammarbyhjärta. Och jag skulle vilja säga att de i mångt och mycket resonerar som många supportrar. Va? Så att det finns en jäkla besvikelse kring de här åren i Superettan, kring svikna förhoppningar 2013, men också en framtidstro. 2014. Jag och Göran var med sponsorerna i Berlin här för ett par veckor sedan. Och man kan väl säga på nerresan så var det mycket snack om 2013. Men från och med lördagen och framåt så var det fokus på framtiden.
Men vad kommer ni att kunna erbjuda sponsorerna då som är bättre nästa år?
Alltså där tittar vi jättemycket på logistiken. För där logistiken för både för en del av publiken men inte minst för våra sponsorer har varit en katastrof. Där de har haft som man säger, ett utrymme där de har kunnat vara innan match och i paus och efter. Och sen haft sina platser på läktaren. Och däremellan så är det inte jättelångt. Men de har fått gå ut nästan utanför arenan och ner för någon trappa. Och in, alltså det har varit fullständig katastrof. Och där håller vi på. Och det är en sak som ska byggas om helt enkelt. Så att de ska komma åt sina platser mycket, mycket bättre.
Okej, och det kommer att ske nu till den här...
Ja, det jobbar vi stenhårt för. Mm. Och vi har fått löften både muntligt och skriftligt på det. Så.
Apropå platser, de här premiumplatserna som är på det som har varit den form av sjungande sitt bredvid klacken då, på långsidan. Vad händer med de platserna? De har ju stått tomma ganska mycket.
Ja, alltså det är det som heter Globens Business Club. 500 platser där man får köpa in sig på abonnera en stol. Kostar 25 000 om året. Och sen har man då rätt, det är som en förtursrätt lite grann. Då har man rätt att köpa biljett till alla evenemang på arenan. Det där tror jag vet inte hur mycket de har sålt, men det är inte mycket. Och det är en helt ny typ av produkt i Sverige. Vi tror väl inte jättemycket på den marknaden, men det här ligger väl i kalkylen för att få ihop ekonomin kring arenan. Och...
Men det här är ingenting som klubben är inblandad i alls?
Nej, alltså vi har ingenting mer att göra överhuvudtaget utöver att vi får en biljettintäkt när de köper biljett. Men det kan jag säga, alltså från medlemmarna i den här businessklubben som inte jag vet hur många det är, så är det ju...
Men om stolarna är tomma, kan ni sälja biljetter till
ja,
våra...
Ja, men det där är en sån grej som inte... De där biljetterna ska komma upp till allmän försäljning 2 veckor innan eventet. Men det har ju inte funkat varken för oss eller för någon annan arrangör, vad jag vet i alla fall. Så det där är också en sån grej som står med på topp 10-listan att få till den biljettförsäljningen. Mm.
Du nämnde att för sponsorerna så blir det en förändring och kommer kunna nå sina platser bättre. För vanliga supportrar då? Vad blir det för förbättringar egentligen till det här året? Vi har ändå haft ett halvår har vi varit på arenan och även om det då första matchen så var det någon form av genrep för alla. Men nu har vi varit där ett halvår. Vad blir bättre?
Ja, det får vi se första matchen. Men alltså, grunden är att när vi sålde upp allting i biljettsystemet, eller när jag skalade upp allting i biljettsystemet, så då gick man från ritningarna hur det såg ut. Och så blev det ju inte verkligheten, vilket gjorde att folk fick fel entréer och så vidare. Och så vidare. Och det här har man nu sett över, säger man. Ja, vi ska väl provgå sen när vi liksom börjar printa ut biljetter och titta så det verkligen blir så att man kommer in för rätt håll och man hittar rätt entréer. Nu har vi liksom tvingat runt folk till entréer som varit stängda för att det står på biljetten för det finns en grundtanke på hur man ska gå där inne. Men den grundtanken stämmer inte överens med liksom Hammarby fotbolls upplägg på arrangemanget och så vidare. Och så vidare. Så att mycket av det här logistikdelen tittar man på. Det. Och vidare har vi gått in, vi har haft publikundersökning ute på vår hemsida. Vi har fått tillbaka ganska mycket feedback och den kommer vi också dela med oss nu till liksom leverantörer runt omkring oss. Som Henrik säger att Det är ett evenemangstätt område, ny arenan är fördel. Det finns möjligheter, men om man inte tar vara på dem så finns det också andra möjligheter i närheten där man kan titta på lösningar nu. Vi har också själv lärt oss att hitta mycket bättre på arenan, så det finns lite genvägar man kan använda. Till exempel om man vill använda utrymmen på 12 Stockholm så kan man i princip gå direkt in på arenan från dem och så vidare. Och det är också ett alternativ att titta på, allt för att hitta bättre logistik så man slipper att springa runt halva arenan när man ska någonstans.
Men det handlar om logistik väldigt mycket, att folk ska gå in på rätt ställen och få irra runt och sånt där. Det finns inga utrymmen som öppnas eller stängs med det nya, att man stänger av delar av norra eller övre.
Nej, vi tittar ju på utrymmena på foyerplan 5 som det heter då. Och det är de som ligger mitt emellan över och nedre etaget. Där tittar vi på utrymmena, men det är ju där igen att där måste man ju titta på liksom vad de här premiumavdelningarna, vad man kommer använda och inte använda. Det finns så stora barutrymmen där uppe som har stått tomma hittills. Och vi försöker sälja in dem till exempel Levi som sköter liksom själva försäljningen där uppe. Att där kan man till exempel släppa in ståplatspubliken så att de kan ha en egen bar de kan gå in på. Så åtminstone kommer någon som närhet av den här så kallade tyska ölhallen. För som det är nu, det som är bakom vid ståplatsläktaren på kortsidan, jag vet inte ens vad jag ska kalla det för. Det är ju direkt pinsamt att bygga en arena för 3 miljarder vad det har kostat. Och vi kör någon sköna plyfaplank och ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Men vad är det som krävs för att du ska komma åt de här andra barutrymmena eller vad det är för någonting då? Vem avgör att vi kan vara där i april?
Tjuven i sist är ju arenadriften, men det finns en massa lagstiftning runt det där också med utrymningsvägar och brand har en hel del åsikter om hur vi släpper in och flödena ska se ut inne på arenan. Det är ganska tajta utrymmen. Och det är så, det ska funka med en utrymning och det är egentligen där vi har. Sen har vi en ganska skön alkohollagstiftning i det här landet som jag ska inte säga begränsar, men det sätter lite hinder i vägen.
Mm, okay. Så att det finns ingenting som är klart idag? Och
nej.
Alltså när kommer vi veta hur det kommer att fungera? Eller kommer det kunna ändras under säsongen?
Jag tror att det här ska vara klart innan säsongen, självklart. Men i mars börjar vi spela fotboll, så innan dess så måste vi ha bestämt oss vad vi ska göra. Så enkelt är det. Mm.
Patrik Eriksson?
Ja, jag funderar lite på det här med säsongskorten. Hur många sålde vi på den nya arenan?
Ja, lite drygt 9000 kan vi säga på privatsidan. Då.
Okay, vad har man för tankar till nästa år? Ska vi sälja mer eller tror vi att
vi vi vill ju väldigt gärna nå upp den siffran igen.
Vill gärna. Känns det som att man är på väg dit?
Det är svårt, det är väldigt tidigt att säga. Nu håller vi som sagt på att implementera biljettsystemet och det är på gång upp under veckan. Förnyelsebrev är på väg ut och själva systemet ska komma upp på fredag. Jag tror att vi kommer få se den skarpa versionen av systemet imorgon. Så att det är på gång och sen får vi väl se helt enkelt. Det är en kombination av hur väl vi lyckas i vår kommunikation och hur mycket förhoppningar för vem jag vill lyckas bygga upp via det sportsliga.
Vilket publiksnitt räknar du med under nästa år?
Och
har man ett generellt snitt eller är det olika?
Budgeterat på?
Jag skulle säga att det är 12 463, men jag tror att det är det.
Kan du precisera lite mer?
Jag är ganska säker på att det är det.
Jörgen brukar ha ganska bra budget här på...
Ja, han är en enorm resurs för oss. Han har ju varit med ett par år också. Där kan vi se att kontinuiteten i verksamheten, att ha den typen av kompetenta personer som får jobba. Han har jobbat in sitt sätt och vi har under 2013 börjat jobba in ekonomiska rutiner i verksamheten som är väldigt bra. Det kommer vi fortsätta att göra när det gäller uppföljning på kostnadssidan och så vidare. Det är inte... Alltså, Man förundras ibland över den mängd fakturor vi lyckas, en sån här fotbollsklubb lyckas samla på sig då. Det är en utmaning att hålla koll på alla kostnaderna där och det tycker jag Jörgen håller på och bygger upp bra rutiner för oss.
Kommer sportchefen ha en egen budget som han liksom får hantera? Nej. Eller så du eller och eller Jörgen?
Nej, men alltså, man kan ju säga så här att när det gäller vissa bitar så är det klart att där lägger inte vi oss i, utan det får sportchef och materialare och såna bestämma över, men alltså, vi är inte en sån situation där man kan sätta sprätt på pengar hur som helst, utan man kan väl säga att vi har ett generellt inköpsstopp och alla kommer till mig och Jörgen när de ska köpa någonting. Alltså.
Vad Du nämnde fakturer, får mig osökt att tänka på vår kära polismyndighet. Hur mycket fakturer, hur mycket pengar ungefär handlar det om som vi har fått krav från dem? Kan du, hur går det med hela den utredningen?
Ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans, men ja, vi har inte fått rätt än. Besluten är inte fattade, men allting pekar ju på att man ska sluta fakturera. Polismyndigheten krigar på sina håll med näbbar och klor för att kunna påvisa att det här är liksom grundnavet i för att de ska kunna bedriva någon form av trygg tillvaro för oss andra medborgare i samhället. Men det är en annan sak. Men efter Falsterbo ärendet, som jag tycker folk ska kunna läsa för det är ganska roligt, så kan man ju säga att vi har fått lite medvind i det hela. Problematiken för oss är att vi har inte fått så många kravfakturor än så länge. Vi har fått 5 stycken. Och det är de 5 sista. Sen har vi ställt frågan när vi får slutfakturan på alla andra som ligger och släpar. Men då har man fått någon sån här hej kom och hjälp med svar om att vi kan inte svara på det förrän allting är utrett och klart och processat och så vidare. Det blir ett problem då för Henrik och Jörgen, för de måste ju avsätta pengarna som de har aviserat om som en risk i budgeten den här tiden. Och det ligger släpper liksom med oss hela tiden som en kostnad, och det är ju ett jätteproblem. Vi vill ju försöka få ett avslut på det så fort som möjligt. Men myndigheten är ju så att de säger bara att de har ingen skyldighet att informera oss om det. Då har jag ställt frågan om det finns några hinder, och det finns det ju inte. Så jag vet inte om de är griniga eller någonting. Men
det finns avsatta pengar. Man har täckning för att om maxbeloppen skulle tvingas betalas ut så har vi de pengarna.
Nej, inte maxbeloppen är det inte, utan man får kalkulera ner liksom en prognos på det. Vi har fått lite fingervisningar på vad de betalt. Men problematiken med polisen är ju det att de har liksom ingen skyldighet att berätta vad de har betalt för. Så vi vet ju aldrig riktigt. Däremot ser vi fingervisningar på det. Så det är ju så att Jörgen och Henrik och jag har suttit liksom och någonstans gjort en kalkyl på vad ungefär det kan tänkas bli. Och den är ganska högt satt, så kan vi säga.
Men då betyder det alltså att om det skulle bli ett betydligt lägre belopp så skulle det frigöras en del pengar till kanske...
Ja, jag hörde Henrik sa att vi skulle ha någon sån här provisionsland sen, så det kanske där min provisionsland ligger. Jag vet inte, får jag se.
Men absolut, hur mycket pengar handlar det om ungefär? Alltså...
Tillräckligt för att bjuda Göran på en resa till Åland fram och tillbaka.
Det handlar inte om...
Jo då, alltså, men det är så pass tidigt. Va? Vi har fått 5 av 30 fakturer, så det är... Indikationen som vi har fått, den är ändå positiv för oss. Så mycket kan man väl säga.
Om vi får avsluta med några ord. Vi har haft ett tungt år i med flytten på det viset. Vad är det bästa som kommer att kunna hända rent evenemangsmässigt under nästa år?
Ja, jag vet inte om man ska dra en... Mats Jingblad, när han kom till Hammarby, så fick han en flagga utav mig som jag sa att den här flaggan har inte jag hissat på jäkligt länge. Så jag förväntar mig att få hissa upp den ganska snart i en flaggstång. Och det var ju EFA-flaggan, för den får man hissa när man spelar Europacup-spel. Så det är väl mitt hopp att vi går dit ganska fort, och då måste vi gå vidare i cupen och vinna den då. Överlag kan vi bara konstatera att jag tror att det kan bara bli bättre, därför att vi alla blir mer hemmavana vid arenan och bara hitta liksom hem lite grann. Och det ska man inte glömma bort att... Vi har haft ett lag som kanske inte har haft den bästa säsongen heller, och det påverkar oss allihopa, för annars vore det jävligt konstigt. Och jag tror att det blir nog mer positiva vindar över lag. Jag tycker att vi är mer starka nu, och framförallt tycker jag att vi har fått en bra struktur på sporten, och det tror jag kommer påverka oss allihopa.
Henrik?
Ja, jag får nog hålla med Göran. Alltså, det är klart, Europacup-spel det är kul. Jag sitter väl ibland då på tvärbanan och funderar på derbysegrar mot AIK. Alltså.
Ja, får se om det dyker upp nästa år. Vi tackar för den här delen. Vi har pratat fotboll en hel del, och nu senast arenafrågor och evenemangsfrågor med Henrik Kindlund och Göran Rickmer. Och Gustav Jelin och Johannes Betanes flyttar på sig, och vi ska lämna plats för lite nytt folk alldeles snart. Först ska Stefan Brundin få växla några ord och prata tävlingar och sånt också.
Absolut. För det första då skulle jag bara vilja passa på att återigen pusha för Hammarby damfotboll, som är här ikväll och säljer sina säsongskort. Och att vi hjälper dem att komma upp till en riktigt fin siffra när det gäller säsongskorten. De kostar faktiskt bara 500 kronor, fick jag reda på via Twitter här nu. Så passa på nu och sen inför säsongen att hjälpa dem komma upp i en fin siffra. Sen har vi också... ett nytt supportinitiativ som jag skulle vilja prata lite om. Och det är Bayern Fans som under förra sommaren hade ett initiativ som benämndes Säkra tillväxten i Söderort och som syftade till att ge ungdomar i Söderort möjlighet till säsongskort på nya Söderstadion. Det här initiativet har gått vidare nu under hösten och i slutet av november så annonserade Bayern Fans ett nytt initiativ i samma anda under namnet Grow Söderort. Och med mig här har jag Kristoffer Abrahamsson som är kampanjansvarig för det här initiativet på Bayern Fans. Kan du inte bara lite berätta lite, vad är det här initiativet handlar om?
Ja, syftet handlar egentligen om att stärka supportkulturen i Bayernleden och att initiativet Säkra tillväxt i Söderort skedde i samarbete med Bayernland och det delades ut 102 säsongskort till ungdomar. Och det var väldigt uppskattat bland väldigt många av dem som hört av sig och tackat. Bland annat en ideell förening som heter Loss Fruängen som är en ideell förening inom Fryshuset där ungdomar med varierande bakgrund har... Ja, men de fick 40 säsongskort och de var väldigt tacksamma för det. Så ja, men inför nästa säsong så är målsättningen att samla in 130 000 kronor för att kunna dela ut 150 säsongskort. Och tanken är att de här ungdomarna ska få också gå på träffar som kommer ansvaras av oss i Bayern Fans. Och det kommer ske i samarbete med Hammarby Fotboll och Loss Fruängen. Där vi kommer prata om konstruktivt supporterskap och också låta dem lära känna Bayern som kultur också.
Hur är nu tanken att den här insamlingen ska gå till?
Ja, alla som lyssnar får gärna skänka en slant och gå in på Bayernfans hemsida och leta upp Grow Söderort. Och tillsammans så kommer vi nog kunna klara av att få in 130 000 kronor. Just nu så behövs det fler som gör en god gärning i jul och skänker pengar. Men ja, så privatpersoner och gärna företagare får också ge slantar till Grow Söderort.
Hur kommer ni marknadsföra det här initiativet? Vad ska man hålla ögonen öppna om man nu vill skänka en slant antingen som privatperson eller företag?
Både på Bayernfans hemsida och också våra sociala medier som Twitter och Facebook är alltid bra att ha koll på.
Jättebra. Det var väl kanske det vi hade med det. Så att Grow Söderort är absolut ett initiativ vi ska stötta. Och det är bara att du går in på Bayernfans hemsida. 30 november lades det inlägget ut. Det kommer helt säkert komma flera blänkar om det. Innan vi går vidare till vintersporterna skulle jag återigen bara vilja pusha för våran julrimstävling. Där vi har en mailadress som heter jul@barabayern.se. Skicka in era rimförslag där och var med i utlottningen då utav fina bokpriser i termer av Söderstaden Forever. Vi har biljetter i form av ett säsongskort i damfotbollen. Och vi har även ett par biljetter till nästa hemmamatch i handbollen. Och apropå handbollen så lämnar vi över till, och de övriga vintersporterna, så lämnar jag tillbaka till Patrik och Kent.
Ja, vi tackar för den här delen som framförallt har handlat om fotboll. Vi är alldeles strax tillbaka med vintersporter. Och ni som lyssnar på poddversionen får alltså ladda upp nästa fil igen.